ordets predikan. Och jag kommer att läsa ifrån Lukas 15. Och det här är ju en välkända texter. Det är ju när Jesus talar om det återfunna fåret, det återfunna myntet, det återfunna sonen. I andra översättningar så står det det förlorade myntet, den förlorade fåret och det förlorade sonen. Folkbibeln har angett en lite mer positiv ton, att den återfunna sonen, den förlorade sonen hittas ju. Men vi hör mest talas om den förlorade sonen, har du tänkt på det? Det är mest det som predikningarna brukar liksom rotera kring. Men det finns faktiskt också i den här liknelsen en utförlig text om den hemmavarande sonen. Har du hört en predikan om det någon gång? Nej, han brukar vi liksom hantera lite styvmoderligt, som man säger. Jag får skärpa det här. Men det Jesus, han talar om båda. Och båda hade en dålig relation med sin far. Och det var inte på grund av fadern, utan det var på grund av deras egna föreställningar. Och nu ska vi gå in i texten. Och för sammanhangets skull, nu kommer vi läsa en lång text. Men vi tar och står upp. Det är alltid bra för blodcirkulationen. Så ska vi ta och läsa från vers 11. Ja. Vi ska läsa då från i Jesu namn från de båda sönerna. Vidare sa han, en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död men han har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunden. Och festen började. So far so good. Där är vi med. Okej? Nu kommer den andra delen. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade till sig en tjänare och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far, här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Det ligger väl en poäng där, eller hur? Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss. För din bror var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Herre, så tackar vi dig för ditt ord. Vi tackar dig för ditt evangelium och ber att det ska få landa väl i våra hjärtan och bära rik frukt. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Den förlorade sonen är ju evangelisternas favoritson. Han som var här förra helgen, han älskar de texterna. Han talar sig varm och med mycket kärlek i rösten och med mycket sentimentalitet. Tala om den här förlorade sonen som har farit riktigt illa och fadern som ser honom på håll, och det blir stor glädje när han kommer tillbaka. Och vi älskar ju den berättelsen, och vi älskar ju när den förlorade sonen kommer tillbaka, eller hur? För det är konkreta berättelser. Där kan vi tala om ett förr och ett nu. Vi kan se hur en man eller kvinna har vältrat sig i synd, mår riktigt dåligt, får ta emot Jesus i sitt hjärta, blir förvandlade, får ordning på livet och blir förvandlad. Det är ju underbart. Och amen, mer sånt vill vi ha. Absolut. Evangelisten söker sig utåt. Går det bra med ljudet? Ja. Nej och ja. Här. Då låter det illa. Här då. Här låter det bra. Vad märkligt. Halleluja. Men ni hör mig bra nu. Ingen fara. Det är bra att du säger till. För jag vill ju att min förkunnelse ska höras av alla. I den mån det går. Och nu fortsätter vi predika. Vad Jesus bemöter med den här texten, det är ju två grupper. Nämligen fariseerna och syndarna. Står det. Vi kan läsa där i Lukas 15, verserna 1-2. En väldigt fascinerande text. Det står nämligen så här att alla tullindrivare och syndare sökte sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärde kritiserade honom ständigt och sa: den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Här ser vi två grupper som står emot varandra, eller hur? Och de här tulltjänstemännen, det betyder ju inte tulltjänstemän i allmänhet, utan det var speciellt med tulltjänstemän på den här tiden. Därför att de hade liksom lierat sig med romarna. De gjorde tjänst åt romarna, och det tyckte inte liksom en rätt trogen jude om. Det var inte okej. Så därför kallades de tulltjänstemän. Med liksom, eller tullindrivare som det står i en del bibelöversättningar. Och så syndare. Ja, det var ju prostituerade och övriga dilettanter, jag får säga, eller folk som hade kommit på sidan och som inte levde enligt Toran. Men de sökte sig till Jesus, står det. De älskade att lyssna på honom. Och så fanns den andra gruppen då, fariseer och skriftlärde, som ständigt kritiserade honom. Men när Jesus berättar om den förlorade sonen och den hemmavarande sonen, då vänder han sig till båda de grupperna. Handlar inte bara om den förlorade sonen. Utan det handlar också om den hemmavarande sonen. För han vill vinna båda grupperna. Båda behöver omvända sig. Den ena gruppen förstår att de behöver omvända sig. Den andra gruppen tycker inte att de behöver omvända sig. De tycker de har gjort allt som ska göras. Och kom ihåg att många skriftlärda och präster blev troende, slöt sig till församlingen. Vi läser om det i Apostlagärningarna. Och den främste farisén bland dem mötte Jesus, Saulus från Tarsus, och skrev sedan många av breven i Nya testamentet. Jesus har ett ärende till båda de här grupperna. Men jag tror vi ska titta lite på den hemmavarande sonen. För jag får en känsla av när jag tittar ut över vårt landskap och jag ser så många fina människor i församlingen som har varit med i kyrkan i hela sitt liv, som engagerar sig och som verkligen ger allt. Men jag ser också många som drar sig undan därför att man är så trött. Och där man liksom, som är så utbrända därför att man har satsat allt. Och man frågar sig, till vilken nytta var detta? Jag tror att det finns många bittra hemmavarande söner och döttrar i vår tid också. Så, ja, nu kommer jag tala lite om den hemmavarande sonen, för jag tror det behövs. Är du en av de här förlorade sönerna som har tappat blicken på Jesus, som har gått ut i världen och lämnat församlingen, då ska du veta att fadersfamnen är öppen. Välkommen tillbaka, eller välkommen hem. Jesus väntar på dig, absolut. Men nu vill jag vända mig till dig, hemmavarande son och dotter. Vad är det den hemmavarande sonen säger till fadern när han hör att det är fest och dans in i den stora festlokalen på gården? Och han får höra att den här odågan, yngre sonen som har varit ute och slösat bort allt på vin, kvinnor och sång, som inte förtjänar att komma tillbaka, så han har kommit hem. Vad är det han säger då? Han säger så här: här har jag slavat under alla dessa år och så gör du så här. Va? Jag ska också bli irriterad. Eller hur? Eller hur fromma är vi? Ja. Det tar. Här har jag slavat i alla dessa år. Vad jag har investerat i den här församlingen. Vad jag har gett ut. Jag har fläkt mig in och ut. Jag har lagt mig som en matta att människor ska kunna vandra på. Jag har satsat allt. Och det här är tacken. Känner du hjärtats vibrationer? Hur många vår ivriga volontärer och medarbetare har slitit ut sig i fadershuset? Det är många. Och nu får du förstå mig rätt här. Nu tänker jag säga någonting som kanske låter lite märkligt. Men jag tror att det som är många hemmavarande söner och döttrar, att man tror sig veta vad Gud vill. Och så har man gått och stad och jobbat hårt. Och slitit hårt. Och så har man ansett att man har tjänat Gud. För man har räknat ut. Det här är ju bra att göra. Det här är ju väldigt behjärtansvärt. Och vi ska ju vara goda mot andra människor. Hör du? Behoven är enorma. Du kommer aldrig att räcka till för alla behov. Om du har det resonemanget så kommer en stor elefant som heter behoven att trampa ner dig till en våt fläck. Men jag tror att det är det som många hemmavarande döttrar och söner gör. Man har inte frågat, vad vill fadern att jag ska göra? Vad vill Gud att jag ska göra? Då blir det någonting helt annat. För då går man i Herrens kraft och tjänar honom. Då får man styrka. Men går man utifrån det här, om jag säger, ursäkta mig, men det är ju faktiskt nästan lite lagiskt. Det här är behjärtansvärt. Det här, så här ska man göra mot sina människor. Och så får man växa bara bördan och det blir bara större och större. Men vad säger Gud? Vad har Gud sagt att du ska göra? Ibland var en predikant som sa att ibland behöver du en skygglapp så här. Som hästarna hade förr. Har ni sett det? Hur många har sett skygglappar? Får se. Ja. Det är inte så vanligt idag. Och varför har de skygglappar? Jo, det är för att de inte ska bli distraherade av det som händer runt omkring. Utan de ska fokusera på sitt lopp, på sin uppgift. Det måste den hemmavarande dottern och sonen lära sig att göra. Vad är det Gud vill? Vad ska jag göra? Det är jätteviktigt. Så jag tror att är man i den här situationen, att man är den hemmavarande sonen som säger: här har jag slavat under alla dessa år. Hur kan Gud tillåta något sånt här hända? När den här personen har gjort så mycket för Gud. Jaha, du har ett konto du hos Gud. Där du förtjänar nåden, va? Ja. Jag har inget svar på det. Men jag vet att Gud är god. Och hans nåd varar evinnerligen. Så det är jätteviktigt för dig och mig att vi frågar: vad är Guds vilja? Här har jag slavat alla dessa år. Hur kommer vi till rätta med det här? Hur får vi liksom ordning på det här? Jag tror att det handlar om att hitta till faders hjärtat igen. För det gjorde ju den förlorade sonen. Och visst är det intressant, när vi läser den här texten, då står det att hans far kommer ut igen och försöker övertala honom. Visst är det vackert. Vilken god farsa. Va? Han kunde ha satt där inne att nej, men han får skärpa sig, det där går över. Alltså, nu får han ju faktiskt bjussa på det här, att hans bror har ju varit borta länge. Han gör inte det. Han tar sig besväret, lämnar festligheterna där inne i lokalen, går ut där i mörkret och kylan och pratar med den hemmavarande sonen. För han älskar honom också lika mycket. Han går ut och talar med honom och försöker övertala honom. Älskade vän, kanske är det så att pappa har kommit ut till dig där du står på laggårdsbacken, om jag får använda bilden, och där du är bitter, och han försöker övertala dig om sin stora kärlek och sin godhet. Och så säger han någonting mer. Någonting som är helt otroligt. Så jag blir lika fascinerad varje gång jag läser det. För han säger: för allt mitt är ju ditt, säger han. Va? Ja, det tänkte jag inte på. För den hemmavarande sonen, han tänkte att nu ska jag förtjäna mig en killing för att få festa. Men varför kommer aldrig den där killingen? Vad säger fadern här? Ja, men det är bara att du går och hämtar en killing. Du kan inte tala om för mig vad du har gjort sen. För han litar på sin son. Allt mitt är ditt. Det är kanske en attityd som den hemmavarande sonen behöver lära sig. Allt hans är ditt. Wow. Ja, nej, men det låter lite så här. Det låter lite så här överdrivet. Det låter lite fanatiskt, tycker jag. Ja. Så kan det ju inte vara. Ja, det är Jesus som berättar den här liknelsen. Och han talar till den i den här liknelsen till den hemmavarande sonen. Där han säger: allt mitt är ditt. Har du läst Efesierbrevet? Där Paulus talar om rikedomen i himlen som tillhör dig. Amen. Det är ju fantastiskt. Det berättas om Charles Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon, han var en framgångsrik predikant under slutet av 1800-talet i London. Och det var många människor som kom till hans talarstol. Han hade en stor verksamhet, många tusen som var med i hans kyrka där. Och då berättar då i sina memoarer hur han sitter på en buss, säger han. Men vi kanske skulle säga en droska idag. Och han sitter där och åker genom London och han känner sig överhopad och missmodig och av alltihop. Och undrar hur han ska orka. Och han kände så här: jag har ju gett allt. Hur ska jag klara av det här? Och då tittar han ut på Themsen. Och det fanns fiskar i Themsen på den tiden. Det kanske gör det idag också, jag vet inte. Men då fanns det. Och då sa han så här, att då tänkte han på fiskarna när de simmar där i Themsen. Om de liksom vill ha lite vatten, behöver de bara öppna sitt gap. Eller hur? De behöver inte simma någonstans och fråga, kan jag få lite vatten? De bara öppnar sitt gap och så strömmar det igenom deras kropp och hjärlar och så får de syret de ska ha. Och då liksom gick det upp för dem, ja men sån är ju min far. Han har ju enorma rikedomar. Och så sen får han en till bild till sig. Jag kände mig som en liten mus i Josefs visthusbodar. Du som har den bibliska referensen förstår vad jag menar. Josef han sparade enorma lagerlokaler med skördar från goda åren. Och så tänkte jag är ju som en liten mus där inne i den här enorma tillgången av mat. Va? Det är att ha en rätt förståelse om faderns kärlek. Och jag tror att det behövs försoning och upprättelse för slitna tjänare. Tror inte du det? Jag tror det behövs. Jag ser så många och hör så många som är så slitna och trötta. Många som drar sig undan. Och jag undrar om inte det är också mycket psykisk ohälsa som skapas av det här. Att man går där och förtjänar, man för bok över vad man gör. Och så ska man få efter det. Nej, aldrig i livet. Allt är ditt. Du behöver inte förtjäna det. Det tillhör dig. När du tror på Jesus Kristus. Men vi behöver försoning mellan det gamla och det nya. Du vet, sonen kommer hem. Nu blir det något nytt i huset. Nu blir det fest och dans. Förut har det varit arbetsdag efter arbetsdag. Och man slaktar till och med den gödda gödkalven. Oh, nu ska vi ha fest och kul. Ut med orgen, ut med det gamla. In med något nytt. Jag ser inte riktigt det i bibliska texterna. Inget behöver förfaras. Allt som du har varit med om, all din tid i församlingen, det är någonting oerhört värdefullt. Lyssna ska du få höra. Jesus han berättar en liknelse om att nytt vin måste slås i nya vinsäckar. Är ni med? Ni har hört talas om den? De kan inte slås i gamla vinsäckar, för då spränger det nya vinet, den gamla vinsäckarna. Är ni med? Ni har hört talas om det här? Ja. Jag har hört lite olika berättelser om det här, hur man ska lösa det här problemet med det gamla vinet och det nya, ja, de nya vinsäckarna. Ja, men det var någon predikant som sa, ja men man kan, det finns en metod där man kan röka de gamla vinsäckarna så får de liksom nytt liv. Det står inte så. Utan vad säger han? Ingen som Lukas 5:39. Ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt, för han säger det gamla är bäst. Står det någon värdering där? Nej. Det står ingen värdering att de där tokstollarna som ska ha det gamla vinet. Men han ger ett erkännande för att de tycker att det gamla vinet är bäst. Va? Här har jag slavat under ett helt liv och så kommer det unga människor som ska ha det på det här sättet. Ja men Gud tar inte bort det ifrån dig. Det du har fått av honom, njut av det. Drick av det gamla vinet för du tycker att det är bäst. Ja. Men det nya vinet behöver slås i nya vinsäckar. För slås det i gamla, då spricker. Då blir det ingenting av. Men det finns ingen värdering hos Jesus. Han konstaterar bara att de som har druckit av det gamla, de tycker att det är bäst. Punkt. Ha! Nej, jag förespråkar inte alkoholdrickande. Det är inte det. Utan det här är en bild som Jesus använder. Vinet är ju en bild på den helige ande. Och vinsäckarna är ju våra kroppar, så att säga. Vad vi orkar med, vad vi pallar med. Okej? Okay? Så jag hoppas inte jag uppmuntrar någon här till ett sedes... vi lämnar det. Och så här säger han i Matteus 13:52. Därför är varje skriftlärd som har blivit en himmelrikets lärjunge som en husbonde som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt. Va? Här har jag gått och slavat i alla dessa år. Är det värdelöst allt det jag har varit med om? Nej. Du är rik. Du har resurser. Du har tillgångar som kanske den hemmavarande eller den förlorade sonen som kommer och inte har någonting som han inte äger. Men det har du. Så buteljera inte bitter, vad kallas det? Ättiksvin heter det, va? Ja. Håll inte på att buteljera ättiksvin, bittert, bitterhet. Utan behåll det du har. Det du har fått. Jag kommer ihåg en gång när jag var, jag får väl säga yngre. Jag tillhör väl seniorskaran idag, eller? Ja, det är en definitionsfråga, säger någon. Men jag var ungdomsledare på en plats och det var en sån här brinnande tjej som sa att ja, man skulle ha varit ute i världen och knarkat och hållit på så man får en rejäl frälsningsupplevelse så man har någonting att berätta om. Liksom, va? Och ibland hör jag predikanter säga så också. Väletablerade och respekterade predikanter. Ja, de skulle behöva leva lite i synd så de visste vad nåden är. Är det för prat? Va? Nej, Gud bevare oss. Det behövs inte. Här har jag slavat i alla dessa år. Ja. De finaste ledarna som vi har haft i Guds församling kommer från leden av de hemmavarande sönerna som plötsligt upptäcker Guds godhet och nåd i sitt liv. De har inte levt röva liv. De har inte varit storsyndare, men de har förstått jag är en syndare och behöver nåd. Ja. Det är gåvan församlingen har fått. Tack gode Gud för de hemmavarande sönerna som växer upp i församlingen. Jag kommer ihåg en farbror som blev frälst. Han var 92 år. Och han sa så här: varför har ingen talat om det här för mig? Så du hemmavarande son som har vuxit upp församlingen, congratulations! Jag gratulerar dig. Det är det finaste du har fått i ditt liv. Du tillhör adeln. Nej, vi har ju inga sådana. Men förstår du, du ska inte förakta vad du har varit med om. Din bakgrund. Att ja, men jag har ju slitit och slavat. Ja, men allt hans är ditt. Kom ihåg det. Låt oss ändra attityd. Kommer du ihåg hur den här liknelsen slutar? Den slutar med att fadern säger, nu ska vi glädja oss. Sen vet vi inte hur den hemmavarande sonen beslutar sig för att göra. Eller hur? Det står inget. Vi vet att den förlorade sonen, han var förmodligen med på festen, va? Eller hur? Men den hemmavarande sonen, det finns inget. Det är ett utrymme lämnat till dig och mig. Vad tror du hände? Du kanske tänkte så här, nej, han gick aldrig in, han var för bitter. Då kanske det är dags för omvändelse. Eller hur? Och kanske vi ska tänka så här istället. Hans hjärta smalt ner. Och han följde med in. Och så vart det en härlig försoningsfest där inne mellan det gamla och det nya. Amen. Mellan den förlorade sonen och den hemmavarande sonen. Och sen tillsammans, skuldra mot skuldra, så fortsatte de arbetet hemma hos fadern. Amen. Ska vi ta en stund av bön och förbön? Så vill jag be för dig, du slitna hemmavarande dotter och son. Jag vill gärna be för dig och jag vill be att Gud ska få jag vet inte hur jag ska kalla det, får massera ditt hjärta lite grann. Han kommer ut, förstår du, till dig. Och så försöker han övertala dig om, kom och var med i glädjen. För allt mitt är ditt. Ska vi ta och resa på oss? Nu är jag lite spontan här, jag bryter in i planeringen.